Jubelåret kallades det år som för Israels folk var ett särskilt år av glädje, frihet och nåd och generositet. Om någon skulle fråga dig eller mig varför det nu heter 1994, så skulle väl de flesta veta om att det beror på att Jesus föddes för så många år sedan ungefär. Och det här tycker jag är så anmärkningsvärt, att den officiella tidräkningen över hela världen utgår ifrån Jesu födelse. Inte Buddhas födelse, inte Mohammeds födelse, utan Jesu födelse. Och varje gång du skriver ett brev, varje gång du läser en tidning, varje gång ett kuvert stämplas, varje gång vi bestämmer ett datum för en sammankomst eller ett evenemang av något slag, så har man på något sätt använt sig av Kristi födelse. Datumet står där, stämpeln står där. Och man har använt sig av den sanningen att Jesus har fötts in i historien. Och hans födelse har kommit att dela upp hela historien i tiden före Kristus och i tiden efter Kristus. Historieböckerna är fyllda med årtal som räknas från Kristi, eller fram till Kristi födelse. Jag vet inte om du har hört om pastorn som gick omkring på ett museum och ropa halleluja i ett kör. Så man frågar honom varför han höll på så där. Jo, sa han, jag ser ju min frälsares namn i varenda monter här. Där stod fynden daterade till tiden före Kristus eller efter Kristus. Och han såg Kristi namn i varenda monter i museet. Och han blev glad. Men Kristus kom av långt viktigare skäl än för att bara ge oss en utgångspunkt för en ny tidräkning. Ja, så stor är hans person och så avgörande hans gärning i historien att han helt enkelt fört in en helt ny tidsålder i vilken vi nu lever. Och det var just det här som Jesus fastslog i sin första predikan egentligen. Åtminstone den första predikan som vi har nedtecknat i Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet. Han kom till sin hemstad Nasaret efter de 30 tysta åren. I Nasarets snickarverkstad hade Jesus gett sig ut på vandring. Och en dag så stod han där vid Jordanstranden. Och Johannes pekar på honom och säger, se Guds lamm som borttager världens synd. Och det märkliga händer att Jesus stiger ner i vattnet och ber Johannes döpa honom. En handling genom vilken Jesus identifierar sig med ett syndigt och fallet människosläkte. Själv utan synd tog han sin plats bland syndare den stunden. Något som så småningom skulle föra honom till korset. Men nu står det i Lukas 4 och 16 att han kommer tillbaka till Nasaret. Och i vers 14 står det att det var i andens kraft som han vände tillbaka. Han kommer i andens kraft tillbaka till sin hemstad. Ryktet hade gått före honom. Och man väntade med spänning på att få höra honom. Och som sed var, står det, så gick Jesus till synagogan på sabbaten. Och det är en liten anmärkningsvärd detalj som jag tycker vi skulle ta lärdom av. Det fanns faktiskt inga fullkomliga synagogor på Jesu tid. Lika lite som det finns någon fullkomlig församling i vår tid. Men Jesus hade för vana att gå till synagogan på sabbaten. När sabbaten var inne, då var Jesus där. Jesus skämdes alltså inte över att fira gudstjänst gemenskap tillsammans med bristfälliga människor. Kan du tänka dig detta oerhörda? Att när Guds son vandrade på den här jorden, då gick han till synagogan för att där tillbringa några timmar tillsammans med andra människor som ville fira gudstjänst. Det är inte fel att ha för sed att gå till gudstjänsten. Det är inte fel att ha för sed att gå till gudstjänsten på söndagarna. Jesus hade för sed att gå till synagogan. Han hade suttit där som pojk. Han hade suttit där som tonåring och ungdom. Han hade suttit där som mogen man. Och nu var han där igen. Hur många gånger hade han inte vandrat över tröskeln in i Nasarets synagoga? Han kände varenda vrå i byggnaden. Han visste om varenda sittplats. Och nu var han där igen, mitt ibland de välbekanta ansiktena och de välkända rösterna och hälsningarna. Och så börjar synagogsgudstjänsten genom uppläsning av den judiska trosbekännelsen, som du finner i 5 Mosebok 6 och 4. Sen lästes böner innan det var dags för skriftläsning, och alla stod upp av respekt för Guds ord, och man hämtade fram de heliga skriftrullarna, och man läste först ur Toran, ur lagen, de 5 Moseböckerna, och sedan också ett avsnitt ur profeterna. Och det var då, när man skulle läsa ur profeterna, som man tog Jesaja-rullen och räckte den till Jesus för att han skulle läsa. Och han öppnade skriftrullen. Och vi vet inte om det var en text som var bestämd för den sabbaten eller om det var Jesu eget personliga val. Men han börjar läsa ifrån Jesaja 61. Ett avsnitt som handlar om Herrens tjänare, smord av den helige ande, som skulle komma för att ta sig an människors trångmål och bekymmer, människor i nödläge. Och så läser han om denne Herrens tjänare, över vilken Herrens ande vilar, att han har kommit för att frambära glädjebud till de fattiga, frihet för de fångna, budskap om glädje för de blinda och frihet för de förtryckta. I Jesaja 61 så står det ödmjuka istället för fattiga. Det betyder alltså de uppgivna, de som hade kommit till botten av sig själva och var ödmjuka nog att vilja fråga efter hjälp. Det kan vara på sin plats att poängtera att Jesus intresserade sig särskilt för de socialt utslagna och fattiga människorna i sin samtid. Det var så fint att höra Carl Gunnars vittnesbörd här om fängelset som de besökte här i juldagen igen. I Gamla testamentet så var det många lagar som var stiftade för att visa respekt för de svagaste i samhället. Och när Jesus kom så riktade han sig med förkärlek till de fattiga, till de som det ändå kanske var lättare för att ta till sig budskapet än de rika som förlitade sig på sin egen kraft. Och vid flera tillfällen rekommenderade Jesus att man skulle visa särskilt intresse för de fattiga. Och jag tror att vi gör det också i vårt missionsarbete, men kanske inte på samma sätt har antagit utmaningen på hemmaplan. John Wesley predikade ofta klockan 5 på morgonen. Inte för att det var en behaglig tid för honom att predika, men därför att det var då han kunde samla skarorna utanför fabriksportarna och framför gruvorna innan de gick in i sitt dagsverk. Och det var de ofta fattiga och hårt arbetande människomassorna som han nådde på det sättet. Och bland dem skördade han också sina största skördar. Att tala om de fattiga i vår närhet skulle kanske komma att innebära att vi tog oss mer an storstadens problem, som till exempel Räddningsmissionen eller Linneahuset gör. Det är en kristen förpliktelse. Vi måste se upp så att denna vackra kyrka aldrig blir ett medelklassens imperium. För fin för att behovets människor ska våga sig dit. Det är inte de vackra katedralerna, det är inte där som väckelserna har brunnit. Och som Guds församling och som Kristi kropp har vi ett stort ansvar för de svaga, de utslagna i vårt samhälle. John Calvin sa om Jesus: trots att han var hela världens herre, så föredrog han att vistas och umgås med barn och okunniga människor framför de visa. Vi får aldrig bli så fina att vi inte kan följa med Jesus ner i slumkvarteren, dit han gärna går. Han kom för att predika befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och det handlar inte om ett socialpolitiskt program, utan Jesus talar om andlig träldom och andlig blindhet som han ville befria oss människor ur. Alla behöver evangeliets befriande budskap, vare sig vi är fattiga eller rika, vare sig vi är i fängelse eller fria, vare sig vi är blinda eller seende. Ty alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men för alla dessa gäller nu, som Jesus avslutar sin text med att läsa, att nu kommer ett nytt år, ett jubelår från Herren. Ett år som Herren har valt, ett nådens år. Detta syftade alltså på jubelåret i Gamla testamentet. Ett år som kännetecknades av glädje och basunklang vart 50:e år skulle man nämligen på ett särskilt sätt avskilja detta år för Herrens räkning. Och på den 10:e dagen i den 7:e månaden så inbröt detta jubelår, samma dag som den stora försoningsdagen firades, då överste prästen, som ni vet, gick in i det allra heligaste för att stänka blod på nådastolen och bringa försoning för ett helt folk. Så jubelåret hade sin utgångspunkt utifrån en fullbordad försoning, utifrån en bringad försoning. För utan försoning, utan syndernas förlåtelse och rening, kan det inte bli något jubelår. Och detta år skulle då helgas särskilt för Herren och kännetecknas av att de som eventuellt hade sålt sig i slavtjänst skulle gå fria ur sina herrars hus. Inte längre vara slavar, utan fria. All såld egendom skulle återgå till den ursprungliga ägaren, till dens familj som hade tvingats sälja sin egendom, kanske av ekonomiska skäl, skulle nu få den tillbaka, så att ingen skulle förbli fattig under jubelåret. Och all låneskuld skulle fullständigt avskrivas. Ingen skulle finnas under jubelåret som skulle känna att han eller hon var skyldig någon något. Allt skulle avskrivas. Vilket samhälle detta var! Ingen skulle så eller skörda det året. Ingen skulle arbeta med åkerbruket. Utan Gud skulle ändå se till att marken frambringade all den föda som man behövde. Ja, det står i 3 Mosebok 25 när det talas om detta. Herren säger: jag ska bjuda min välsignelse komma över er under detta år. O, att det vore Guds mening med oss för 1994. Jag ska bjuda min välsignelse att komma över er under detta år, säger Herren. Det har han lovat. Och det var ett märkligt år, ett underbart år, som kännetecknades av att alla var fria, som kännetecknades av att ingen hade någon skuld, som kännetecknades av Guds generositet och välsignelse. Och det var stor glädje i tusentals israelitiska hem under det året. De hade fått tillbaka familjeegendomen. De var inte skyldig någon några pengar längre. Ingen var fattig. Ingen stod i skuld till någon. Ingen var slav. Alla var fria. Och det var egentligen en profetisk antydan också i detta år, att så ska det bli när Herrens modertjänare kommer in och bringar in en helt ny tidsålder. Jubelårets tidsålder. Så profetiskt pekade jubelåret fram emot den Herrens tjänare som skulle komma och som nu står i Nasarets synagoga och läser just denna text. Och när han har läst den så rullar han ihop rullen och lämnar den tillbaka till synagogs tjänaren. Och så sätter sig Jesus ner. Och allas ögon är riktade på Jesus där han sitter, och det är dödstyst i synagogan. Man väntar med spänning på att få höra Jesus förklara denna märkliga text. Och så börjar Jesus tala. Och så säger han någonting som är mycket anspråksfullt, men samtidigt oerhört underbart. Jesus säger, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vad menar Jesus? Jo, att han är den som bringar in jubelårets välsignelse för en hel mänsklighet. En nådens tidsålder, ett jubelår då de ödmjuka ska få uppleva glädje, då de i synden fångna ska bli befriade, då de som är andligen blinda och befinner sig i mörkret ska få se Guds ljus. Inför era öron, säger Jesus, har nu detta fullbordats. Ni kan nämligen nu höra rösten av honom som profetian handlar om. Ni lever i nådens tidsålder. Det är lika som Jesus gratulerar gudstjänstbesökarna i Nasarets synagoga. Han säger, nu har jubelårets tid brutit in. En tid av nåd och frihet erbjuds nu mänskligheten. Och det fantastiska som profeten möjligen anade när han på 700-talet skrev denna profetia genom den heliga andes inspiration, det hade nu hänt. Vi lever i jubelårets tid. Ingenting ytterligare behöver hända rent profetiskt för att vi som församling och som invånare i Göteborg ska få uppleva det jubelår som skriften utlovar. Tänk om 1994 finge bli ett jubelår för tusentals göteborgare. Ett nytt år som man inte anade skulle finnas i sina liv. Ett jubelår då man skulle få upptäcka Guds nåd och befrielse i Jesus Kristus. Tänk om våra grannar här i Annedal skulle komma att tacka Gud för 1994, då de fann ljuset i Kristus. Då de fann befrielsen från sitt slaveri av olika slag. Och vi som församling skulle säga till varandra, 1994, det var ett år som vi särskilt helgade för Herren. Då vi avskilde oss på ett särskilt sätt för Herrens räkning, för att gå in och utbedja oss om den välsignelser som jubelåret handlar om, att det skulle få drabba vår stad och vår församling, att vi tror på en Gud som har behag till att visa nåd och barmhärtighet. Må vi förkunna honom medan vi väntar på den dag då han ska komma tillbaka och hela skapelsen ska få uppleva Guds sabbatsvila och jubelårets glädje och frihet. Men idag längtar jag efter att Annedal ska få göra det. Att Nilssonsberg ska få göra det. Att Landalabergen ska få göra det. Att Vasastan ska få göra det. Att Linnéstaden och Masthugget och Frölunda och Majorna och västra stadsdelen och östra stadsdelen och hela Hisingen ska få uppleva jubelårets glädje. Och delvis så beror det på oss som församling, som Kristi församling mitt i denna stad, där människor behöver uppleva Guds nåd. Vi ska gå att fira försoningens seger i nattvarden om några få minuter. Och att denna nattvardsstund idag finge bli utgångspunkten för ett helt år av nåd och barmhärtighet. Att vi som Guds församling får uppleva glädjen över att vara Guds barn. Så till den grad att det smittar av sig som den värsta influensa, för att få använda en dålig bild. Men i alla fall, att det smittade av sig glädjen över att få vara Guds barn. Att få vara försonade med himmelens Gud. Och att denna glädje spred sig som ringar på vattnet ut över hela vår stad. Det är min längtan, och jag vet det är mångas längtan här idag. Och vi ska fira nattvarden och vi ska bedja om detta. Och över dig som behöver få uppleva mer av Guds nåd och kraft i ditt liv. Här är böneplatsen, mitt i församlingen, där undret ska börja, som Carl Gunnar sa. Där du kan få uppleva mer av den helige andes kraft och nåd i ditt liv. Och där du som är sjuk kan få uppleva helande. Vi vill bedja, vi vill smörja med olja och nedbeda Guds helande kraft över ditt liv här i gudstjänsten idag. Då vi nu ska gå över till nattvarden. Jag ska bara be att Ingrid sjunger en sång, och så ska vi tillsammans sjunga någon vers innan vi samlas kring Herrens bord.
Herre, förbarma dig över oss.
Att vi aldrig är nöjda. Att vi aldrig är nöjda med att kyrkan är halvfull. Att vi aldrig är nöjda, Herre, med att så många runt omkring oss här i stadsdelarna inte vet vem du är. Förbarma dig över oss, och Gud, hjälp oss att hitta inte bara fram till dörrarna utan in i människornas hjärtan med detta budskap som har gripit oss, Herre. Hjälp oss som församling att nå ett långt stycke längre under detta år. Inte bara till vår egen medelklass utan också ut till de breda folklagren. Till dem som kanske betecknas som fattiga, även om ingen i vårt land egentligen är det. Men i alla fall, Herre, till dem som vi normalt inte når, Herre. Till de utslagna, till de hårt drabbade. Hjälp oss, Gud, att också till dem kunna räcka en kärlekens hand. Till nåd och förbarmande. O Gud, var med oss som församling. Var med oss när vi går in i nattvarden nu. I Jesu Kristi namn. Amen.